Du lyssnar på De ska ju ändå dö, 10 år i en svensk underrättelsetjänst, del 3 av Gunnar Ekberg, uppläst av mig, Christian Arnett. Sommaren och hösten 1970, på västkusten och i Stockholm. Det var exakt 2 månader kvar till Elisabeths och mitt bröllop i början på juli. Elisabeths mamma och hennes man Clive, fyrvaktaren, hade bokat fyrvaktarbostaden på Hakens fyr på ön Vens östligaste udde. Planeringen inför bröllopet, mitt i Öresund, var i full gång. Ska du säga någonting om bröllopet till kamraterna i KFML och Palestinakommittén, frågade Elisabeth. Jag vet inte, svarade jag tveksamt. De är ju inte så personliga själva alltid, fast det är lite olika, fortsatte hon. Jag tror nog att vi låter det vara och informerar dem som frågar efteråt. De är ändå inte så mycket för borgerliga traditioner. Nej, kyrkbröllop i Backafalls kyrka på Ven skulle de kanske sätta i halsen, skrattade Elisabeth. Dubbellivet blev allt mer uttalat. Elisabeth träffade en och annan av medlemmarna i rörelserna. Men hon ville helst inte belastas med allt för många detaljer. Lången visste, men vi hade inte så mycket kontakt. Han var också tvungen att undvika mina föräldrar under de här åren. Mina föräldrar, släkt och vänner var totalt ovetande och mot dem var jag tvungen att upprätthålla en fasad av normalitet. De få vänner Elisabeth och jag hade i Göteborg märkte aldrig av mitt vänsterengagemang. Jag syntes heller aldrig så mycket ute i demonstrationer och politiska aktiviteter. De mer offentliga möten jag deltog i besöktes egentligen aldrig av någon utanför den inre vänstern. Visst umgicks jag med folket i KFML och Palestinakretsarna även utanför det rena föreningslivet, privat om man så vill. Många av dem var vanliga hyggliga människor som det inte var roligt att föra bakom ljuset. Det hände faktiskt aldrig att jag knöt så nära vänskapsband med motsidan att det påverkade min lojalitet med firman och uppdraget. Något Norrmalmstorgssyndrom var det heller aldrig frågan om. Inte ens mot slutet, när jag kunde sägas befinna mig i något slags gisslansituation, var jag frestad att ta steget över till fienden. Allt detta innebar att vi, eller åtminstone jag, begränsade umgänget med de närmaste till ett minimum. Som ursäkt använde jag nu jobbet på Crown Air, som innebar mycket resor och arbete. Alla människor behöver en andningsventil. Min hette Per. De regelbundna mötena med honom och Svante, och då med Bo Anstrin, styrde upp hela min tillvaro. För agenten på fältet är en skicklig kontaktperson, eller agent runner, livsviktig. Fungerar inte den relationen, fungerar varken agenten eller uppdraget. Under pingsthelgen for Elisabeth och jag upp till Islandsberg, söder om Grundsund. Jag dök utanför fyren där det är bråddjupt och plockade upp kammusslor som vi sen satt på klippan och åt vid en liten eld i kvällssolen. Jag la det utskurna inkråmet i aluminiumfolie tillsammans med smör, salt, hackad schalottenlök och en liten nypa cayennepeppar. Sen fick foliepaketet mogna i den kvarvarande glöden. Att laga mat, hemma eller ute, var ett sätt för mig att få något slags normalitet i tillvaron. På kvällen när vi kommit hem ringde Per och bad mig komma till Stockholm för en ordentlig genomgång av vad som hänt. Klockan 8 på morgonen nästa dag steg jag ombord på Stockholmståget fortfarande med saltsträvt hår. Vi träffades i en liten lägenhet på Drakens gränd i Gamla stan. Per, Bo Anstrin, jag och Bos sekreterare Marianne. Nu är det allvar, sa Bo. Sen satte vi igång att med hjälp av en lång rapport jag skrivit plocka isär och vrida och vända på vad som hänt och sagts där nere i Jordanien och Libanon. Betalar de $1,000 innan...